Du lyssnar på Webradio Areton.
När det ofattbara händer. När någonting du så länge varit så rädd för. Men samtidigt aldrig någonsin kunnat föreställa dig. Men som du ändå långt där inne anat eller känt. Skulle kunna hända. Faktiskt händer. Det hände mig och min familj. Den 8 augusti 2013 kom dödsbudet. Vår son och mina döttrars bror Kristoffer hade efter ett långt och svårt missbruk valt att avsluta sitt eget liv för egen hand. Endast 31 år gammal, med ett helt liv framför sig. Jorden rämnade och allt stannade upp. Jag heter Tina Rydberg och jag hamnade i ett chocktillstånd med en oförmåga att tänka, att röra mig och att bara finnas till. Människor som har upplevt detsamma säger att världen stannar, att timmar känns som minuter och allt blir så overkligt. Men så är det inte. Livet fortsätter som vanligt där ute. Folk stressar till jobbet. Bussarna rullar, det regnar och nyheterna på tv fladdrar förbi precis som vanligt. För mig gick allt i ultrarapid. All känsel var bedövad. Jag kunde inte tänka en enda klar tanke. Allt gick så långsamt och var så overkligt. Jag reagerade också fysiskt och kom att vända ut och in på mig själv. Jag låg och kräktes över toalettstolen i några timmar, allt medan tårarna trillade oavbrutet. När chocken hade lagt sig fick jag ett stort behov av tystnad och stillhet. Jag kunde inte lyssna på musik, inte se på tv, inte gå in i något som rent känslomässigt berörde. Jag kunde inte dricka något kaffe, inget vin, jag kände ingen hunger. Jag kunde inte köra min bil. Jag kröp rädd fram på vägarna i min lilla bil. Ett vakuum uppstår och det blir stilla och tomt. Minnet är utraderat. Jag kommer inte ihåg någonting och vill inte träffa någon. Samtidigt som de människor som finns runt omkring mig betyder allt. Min psykolog har berättat att vid upplevelse av hot så aktiveras snabbt de delar av vår hjärna som har utvecklats under många tusen år med väl inlärda beteendereflexer. Om hotupplevelsen inte försvinner och stresssystemet aktiveras över tid så skadas delar av strukturer i hjärnan. De så kallade sjöhästarna, hippocampus, de som finns strax under tinningarna och påverkar vår minnesförmåga. Vi reagerar inte heller med vårt förnuft utan med våra primitiva nedärda känslor. Det är först senare som förnuftshjärnan kan börja fungera. Att fortsätta att jobba, det var uteslutet. Mitt nya rektorsjobb var jag tvungen att lämna. Först som långtidssjukskriven och sen kände jag och sa upp mig. Jag insåg att jag aldrig mer skulle kunna möta alla andras problem och bekymmer och just då ta ett så stort ansvar. Jag hade nog med mig själv och mitt och bara att komma upp på morgonen och möta dagen var ett så stort och tungt arbete.
Story if you die, I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young. Some die young. Some die young. But you better hold on. So many things I need to say to you. Please don't let me go. And we said we would die together.
Min psykolog, som jag regelbundet har gått till och fortfarande gör, fastän inte så ofta, hon berättar om de olika faserna man i en sorgprocess ska gå igenom. Och de består av chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Sorg, läser jag ur ett häfte, är en naturlig reaktion på en förlust och kräver ofta en ganska lång anpassningsprocess. Hela min sorgprocess har tagit lång tid. Jag blev som sagt långtidssjukskriven och jag började istället att skriva på min bok Vingar av stål, som handlar just om Kristoffer, hans uppväxt, missbruket och de problem vi hade med den så kallade vården som han hade rätt till och delvis fick, men som inte kunde hjälpa honom. De vingar jag skriver om i boken, det var drogerna som i början av hans missbruk hjälpte honom igenom vardagen, men som sen kom och dra ner honom mot jorden och till sist sänkte honom, tunga som av stål. Kristoffers älsklingsmelodi som liten pojke var just Vingar av Mikael Rickfors. Och därifrån kom tanken på titeln. Kärleken till Kristoffer och ilskan över hur vi hade behandlats av vård och socialtjänst strömmade genom mig och jag skrev och skrev. Alla underbara små minnesskärvor från hans barndom blev till text. Till målade episoder av en passerad tid blandades med ren faktadel och med Kristoffers och våra upplevelser av 10-15 svåra missbruksår. Boken blev en hjälp att få mig att se klarare och mer tydligt i vilken mardrömssituation vi hade befunnit oss. Ett rent helveteslopp där vi alla sprang fortare och fortare utan att våga stanna upp av rädsla för att möta våra känslor. Alla mina frågor. Hur kunde det hända? Var gick det fel? Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Varför visste vi inte mer? Varför sa han ingenting? Varför? Varför? Alla har rätt att sörja på sitt eget sätt. Och det är helt individuellt. Och det finns ingen manual som det finns till så mycket annat i vårt samhälle. En sorg är ens egen och det kan ingen ta ifrån dig. Sorg och saknad kommer finnas kvar i resten av livet, men i förändrad form. Att lära sig leva vidare är en del av sorgarbetet och att bearbeta förlusten och skapa ny mening i sitt liv är en process. En process som kan ta lång tid och är lika individuell som sorgarbetet själv. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will. Try to fix you. Att gå vidare, att få lusten att fortsätta leva, att njuta av livet, att hitta tillbaka till en vardag som fungerar, som ger energi och glädje. Det jobbar jag på och jag har kommit en liten bit på väg. Det är detta som psykologerna kallar för nyorienteringsfasen och som i sig, hos mig, utlöst något av en livskris. Jaha, vad ska jag göra nu? Vad vill jag? Hur ska jag känna mål och mening med min livsresa, den som Karin Boye pratar om? Hur gör man för att gå vidare? Kan man det? Går det någonsin över? Människor ifrån krig och död, koncentrationsläger, tortyrkamrar, naturkatastrofer, flyktingläger, kidnappade, våldtagna, misshandlade, utnyttjade, förnedrade, blottade, hånade och lemlästade. Hur överlever de? Hur överlever jag? Blir man en zombie eller lyckas man bli levande igen? Människan har en otrolig förmåga och inneboende styrka och många kan faktiskt gå vidare och visa på att det går att få ett fortsatt liv och det ger mig hopp och styrka. Det som slår en tidigt är att nu kan inget värre än det som har hänt hända. Men så är det verkligen inte. Jag blir mer rädd än någonsin för allt det som skulle kunna hända. Kanske inte mig själv, men alla mina nära och kära, min familj, min man och mina döttrar med sina familjer blir allt viktigare för mig. Insikten att livet inte är för evigt träffade mig med en kraftig käftsmäll. Det villkorslösa slutet och alltings futilitet. Så lite är av verklig betydelse här i livet. I början var det viktigt för mig i min reaktionsfas att höra om andras smärta. Så jag grävde ner mig i Åse Seierstads En av oss berättelsen om Breivik och allt det fruktansvärda som hände på Utöja. Jag läste om fattigdom och elände i slummens Mumbai, Indien och skildringar från Nazi-Tysklands koncentrationsläger och jag började läsa tidningens dödsannonser som jag aldrig tidigare kastat en blick på. Jag flydde från högtiderna. Jag reste och orkade inte med livets vardag. Att städa, handla, laga mat, bädda, tvätta med mera. Men så småningom uppstod ett behov. Ett behov av promenaderna, naturen, hästarna. Behovet av nära vänner och att hitta nya spår. Jag kom in i en ny orienteringsfas och kände mig vilsen. Jag påbörjade lite olika kurser som jag kom att avbryta. Navigering, engelsk retorik, fransk språkkurs, började i kör, avbröt, tog sånglektioner, avbröt, engagerade mig politiskt, avbröt, sökte jobb och påbörjade men avbröt. Och där befinner jag mig idag. Sökandes, letandes, trevandes, undrandes.
Trouble is her only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down, down, down. Strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means and I'll carry you home, I'll carry you home. If she had wings, she would fly away, and another day God will give her some. Trouble. Only way is down, down, down. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you. The stars and stripes. As strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you. I'll carry you home.
Under de år som har gått sedan Kristoffer dog har jag insett att han har fått frid. Jag tänker ofta på och tar ofta fram den drömmen i mina tankar som en av hans kusiner haft. Där han ser honom pigg och glad i ett par röda shorts där han jobbar med barn och hela han strålar. Den bilden håller jag fast vid och tar fram de där mörka dagarna. Jag är förändrad. Jag tål inte för mycket människor. Alla trivialiteter, allas icke-problem och allt för mycket stress. Min rädsla nu är att våga kunna och vilja leva ett glädjefyllt liv i den enkla och närvarande vardagen. Jag har svårt att tycka är någonting riktigt roligt. Nej, det är inte riktigt sant. Jag kan skratta och jag kan faktiskt lyssna på musik. Och jag kan drömma. Jag har en underbar familj som trots allt elände ändå lyckats hålla ihop. Jag har två underbara döttrar, 4 härliga barnbarn, 2 svärsöner som jag tycker väldigt mycket om och en nyinköpt vacker häst utöver Rune, min äldre häst. Alla de här faktorerna ger mig mycket glädje. Jag älskar att skriva, men jag har svårt att fokusera. Jag blir lätt flyktig. Jag påbörjar men avslutar snabbt för att gå till någonting annat. Min psykolog säger att det är bra. Jag ska prova olika saker i en ny orienteringsfas och hitta nya vägar. Jag ska lära mig nya strategier för att känna att jag duger och ta mig själv på lite mindre allvar. Jag ska försöka hitta barnet i mig igen. Och se till att få lite självdistans. Och inte bara känna att jag duger först när jag presterar. Jag måste lära mig känna att jag duger ändå. Bara som människa och genom att vara den jag är. Och att finnas i livet. Det som får mig att fortsätta leva och viljan att leva är kärleken. Kärleken till livet, till min man, till mina barn och barnbarn och hästarna, naturen, vänner och människor. Allt det fina, vackra, härliga som livet också kan ge och inte bara ta ifrån en. Som min pappa sa, himmel och helvete finns här på jorden. Möjligheten att kunna hjälpa andra är också en stark drivkraft. Och jag hoppas med min bok och min hemsida kunna väcka intresset hos andra att bjuda in mig till föredrag och samtal om det här svåra ämnet. Jag har också, som jag sa tidigare, kommit till insikt om livets förgänglighet och den gåva livet är. Och hur viktigt det är att ta tillvara på livet. Att fånga dagen. Och att vara en god människa. Och försöka hjälpa andra. Min psykolog säger också att hon är övertygad om att Kristoffer hjälpt mig vidare i livet genom sin död. Det låter fruktansvärt att säga. Och såklart önskar jag mig mest av allt att Kristoffer fanns här hos oss, frisk och fri från sina begär, som den fantastiska människa han var i sina nyktra stunder. Men jag har genom hans död också lärt mig väldigt mycket om livet. Att inte jaga eller springa eller fastna i ekorrhjulet. Att inte vara rädd för förändring eller att bryta mönster. Det har gett mig insikten om vad som är viktigt här i livet. Och det har också gett mig förmågan att vara levande i nuet. Som ett vist kinesiskt ordspråk försöker jag tänka. Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem att bygga bo där. Efter regn kommer solsken, och det vet jag att Kristoffer hade velat att vi alla skulle ha.
Here comes the sun, I say, it's all right.